Emily.
Ja. Du, idag så ska vi prata om en opera som vi inte kan säga namnet på av olika anledningar. Men den brukar gå under benämningen den skotska pjäsen.
Ja, The Scottish Play säger man kanske mest i Storbritannien.
Ja.
Men det bygger ju på skråk och vidskepelse. Man får ju säga namnet om man står på scenen eller sitter i salongen. Men man får absolut inte säga Macbeth om man står i kulisserna.
Ja.
Och det är nog så att det har hänt att folk som har repeterat den pjäsen har dött eller någon sufflör har trillat av pinn på premiären och sådär.
Mm.
Så samlar man ihop det så är det ju lätt att bli skrockfull. Mm. Det är ju så vi funkar.
Mm. Men om man då säger den skotska pjäsen så vet ju alla vad det handlar om i teatervärlden.
Alla vet.
Och det här är ju en väldigt ödesmättad historia som du snart ska få höra här i Operaguiden. Och med risk för att drabbas av otur då, och du också, för du har redan sagt det, Emily, så vågar jag nu ändå säga det. Operaguiden, den här gången, handlar om Verdis drama Macbeth. Varmt välkommen ska du vara till Operaguiden om Giuseppe Verdis opera Macbeth. Jag som vågar säga detta ödesmättade namn och även hej till dig som lyssnar heter Britta Svanholm Magnett. Och med mig vid min sida idag i Operaguiden är Emily Sigelius, välkänd P2-röst som även regisserar opera och sjunger själv. Välkommen Emily.
Tack ska du ha.
Ja, idag så ska vi tillsammans då kasta oss rakt in i en tragedi i fyra akter och redan i ouvertyren som vi hörde starten på här lite grann så skvallrar musiken om att det är något riktigt dystert som ska utspela sig framför våra ögon. Och det här är en berättelse som har fascinerat i många, många hundra år. Och det direkta ursprunget till operan Macbeth hittar vi hos den gamle brittiske barden Shakespeare som i sin tur har baserat historien på ett flertal olika texter som plockar upp berättelser ur den brittiska historien.
Ja men precis, alltså Shakespeare i sin tur har ju hämtat mycket av sitt stoff från en gammal historisk krönika från 1500-talet. Den första upplagan kom 1577. Det var Raphael, tror jag man säger, Raphael Holinshed som har skrivit en historisk krönika som summerar England och Skottland och Irland. Och här hämtade Shakespeares berättelser, bland annat om Macbeth.
Mm. Och Shakespeare skrev sin Macbeth i början på 1600-talet och operan Macbeth fick sen sin urpremiär i Florens i mars 1847. Den då runt 30-årige Verdi, han hade själv skrivit texten till operan och nästan ordagrant översatt Shakespeares drama, men han fick hjälp av sin librettist Francesco Maria Piave med verserna. Och han var en flitig brevskrivare, den gode Verdi. I ett av de första breven till Piave så skriver han: "Här är utkastet till Macbeth. Den här tragedin är en av människans största skapelser. Om vi inte kan göra ett mästerverk av den, så låt oss i alla fall försöka göra något helt annorlunda." Verdi ville tänka utanför boxen, eller?
Ja. Det tror jag han gjorde.
En lite rolig grej som jag läste är att trots att Verdi gjorde översättningen själv då, så dröjde det faktiskt till efter operans urpremiär innan Verdi såg skådespelet Macbeth för första gången. Och det var i London samma år som operan hade premiär, alltså 1847. Makthungern och striderna mellan männen, det är själva ramberättelsen i Macbeth. Men det är kvinnorna som är de verkligt intressanta karaktärerna och som också Verdi la ner mest tid på. Han la extra stor vikt vid Lady Macbeths sömngångarscen och även vid de här häxorna som förekommer, som både får inleda hela operan och också en återkommande röd tråd skulle man kunna säga genom operan. Bokstavligt talat genom att de är på scen men också omtalade av Macbeth och hans manliga kombatanter. Jag tror det är dags för en genomgång av handlingen. Varsågod, Per Feltzin.
Vi är i den tidiga medeltiden i Skottland på 1000-talet och de skotska klanerna strider sinsemellan och med kung Duncan. På väg hem från en seger på slagfältet möter kungens fältherre Macbeth häxorna som spår hans framtid. Han ska bli härskare, men häxorna säger också att hans närmaste man, Banquo, ska bli det. Men Macbeth ska också bli kung. Spådomen sätter griller i allas huvuden. En förutsägelse är närmast att betrakta som ett löfte. Macbeth och Lady Macbeth gör allt för att uppfylla profetian. Kung Duncan kommer på besök till Macbeths slott och under natten mördar Macbeth kungen. Men han behöver hjälp av Lady Macbeth för att slutföra mordet så att ingen skuld ska falla på de två. Alla förfasas över mordet, men det slutar inte där. Banquos släkt ska ju också regera enligt spådomen, så han mördas. Men hans son Fliens lyckas fly. Det blir fest för den nya kungen Macbeth och hans drottning Lady Macbeth. Men det dåliga samvetet och oro för att mista makten skapar syner för Macbeth. Han tar sig tillbaka till häxorna för att veta hur hans framtid ser ut, och han blir något lugnad när han får veta att ingen av kvinna född kan skada honom. Han ska härska ända till Burnhams skog går till angrepp. Det låter här som att han är oövervinnerlig, men han väljer ändå att döda en annan av konkurrenterna om tronen. Det blir Macduffs familj, men Macduff själv har flytt. I ett gränsområde mellan England och Skottland har flyktingar och människor lojala med den förre kungen samlats till en stor militär styrka och tågar mot Macbeth. I slottet har Lady Macbeth drabbats av ångern rent psykiskt och kollapsat. Hon går i sömnen och avslöjar att hon är delaktig i mordet på kungen. Hennes blod på händerna går inte att tvätta bort och hon dör till slut i sitt vansinne. Macbeth har återvänt till slottet och får reda på att Lady Macbeth dött och att en stor militär här går mot slottet. Och häxornas spådomar går i uppfyllelse eftersom militären kamouflerat sig med träd från Burnhams skog. Och ledaren för herren, Macduff, förlöstes genom ett kejsarsnitt. Macbeth är inte oövervinnerlig och dör för Macduffs hand.
Ja, häxornas spådom går alltså i uppfyllelse till slut på ett mycket klurigt sätt. Tack Per för handlingen där. Verdi, han älskade den brittiske barden Shakespeare. Och det här var Verdis första försök att göra opera av Shakespeares texter. Senare så skulle han gå vidare med både Otello och Falstaff. Och vilket försök det blev. Det blev ju succé. Men han fick också lite kritik, den gode Verdi.
Ja, han hade ju ingen stor tenorroll direkt. Nej, de kommer ju in på slutet som snygga hjältar på något sätt, muskliga tenorer. Och sen hade Verdi faktiskt ingen kärleksintrig i texten i alla fall. Det här är alltså en opera, opera senza amore, opera utan kärlek. Det här är skandal. Det vill upp till regissören och ensemblen att lägga in allt det emellan. Relationen mellan Macbeth och Lady Macbeth. Mm. Där finns det ju förstås en slags kärlek, men det är ju inte en kärleksintrig.
Nej, precis. Inte ett klassiskt kärlekspar som ska få varandra eller slits isär. Eller så.
Det handlar inte om det. Och så, eftersom det skulle bli premiär i Frankrike, vad tror du han fick lägga till för att publiken skulle bli nöjd?
Jag har ingen aning.
En ballett.
Ja, såklart.
Ja, det var ju mer eller mindre regel att man skulle ha en ballett i opera.
Absolut. Men det här paret som du var inne på, Lady Macbeth och Macbeth då, de är ju ändå ett mycket starkt par, och man kan väl, ja, det beror förstås på hur regissören gör det som du säger, man kan ju ändå känna någon form av gemensam spänning de emellan. De har ju ett gemensamt mål att få härska, och tillsammans så låter de så här. Fatal mia donna.
Sì, qui nella stanza attigua chi dorme
il re Canfio
ho visto orribile
storna da questo cielo
ho visto orribile.
De är verkligen sammansvetsade de här på två, inte så lite erotiskt skulle man också kunna tolka det som.
Ja, det finns en laddning mellan dem.
Ja, helt klart. De är ju helt överens om sina kommande illdåd här och det hörs också i musiken. Och vad är det för nya grepp som Verdi tar rent musikaliskt i operan, Emily?
Ja, men det här är action, tycker jag. Det är ett flöde, det stannar sällan upp för reflektion, det är inga halvtråkiga da capon där man tar om en vers en gång till. Och det är som att Verdi använder byggstenar på ett nytt sätt. Han kunde blanda mer recitativiska bitar, alltså lite mer snackiga bitar med mer sångbara fraser och linjer i känslomässiga utkast. Och så finns orkestern under där och bär eller kommenterar. Ja, så närmar man sig dramatiken mer på det sättet. Det är inte bara musik som ska gestaltas med lite kostymer så att man får lite associationer, utan det händer verkligen, precis som i en pjäs.
Det är verkligen inte en enda död minut, det är pang på från start. Verdi, han vill ju också skapa en enhets- eller helhetsopera, lite som Wagner som gjorde verkligen helhetsoperor som var igång vid den här tiden också då, men i Tyskland med sina allkonstverk. En fusion mellan drama och musik, skulle man kunna säga så?
Ja, det tycker jag.
Ja. Och han har ju verkligen lyckats matcha musiken med Shakespeares täta psykologiska drama. Men han hade också, apropå det här att han ville skapa ett helhetskoncept, han var inne och petade överallt. Han hade också vissa önskemål hos sångarna rent musikaliskt.
Ja, de fick inte sjunga vackert. Lady Macbeth skulle sjunga, vad jag på skånska säger, räligt. Och även häxorna, och om man hör lite inspelningar så kan jag ibland tycka att häxkören sjunger lite väl vackert. Alltså man ska våga gnissla och skrapa och bända på rösterna. Och det ville Verdi åt, faktiskt.
Man lägger kanske in ett litet häx. Skratt.
Ja.
Hur låter ett sånt?
Ja, hur låter det? Kanske. Ja, och det är ju väldigt kul, måste jag då lägga till, att som tjej i operavärlden, där det ofta går ut på att man ska gå runt och vara vacker. Ja. Jag har själv fått den regin ibland. Jag bara, okej. Okay. Då är det faktiskt mycket roligare att spela en hemsk ful kvinna. Så det är faktiskt kul för sopraner att få vara fula.
Ja, härligt. Det här då med att sjunga fult som du var inne på och använda nya klangfärger, det är ju ändå verkligen något man hittar i häxornas musik. De här lite hemliga klangerna i musiken.
Det är hårdrocksackord.
Ah, du kallar det så? Mm, ja. Vad betyder det då?
Ja, det är väl de här speciella intervallen som är lite mystiska och okulta.
Djävulska helt enkelt. Ja. Vad är det som händer i den här scenen?
Ja, men här befinner vi oss i en mörk grotta och här är ju den här klassiska häxkitten och det dundrar och åskar och häxorna håller på att göra en riktig häxbrygd. Men ja, det är ju en padda förstås och alruna, nypon, gren, vad har vi mer? Lite fladdermus och lite loppa och ja, det är olika sorters lus.
Såklart.
Faktiskt. Ja. En besk brygd. Ja. Satans beska brygd är det.
Ja. Ja. Och den här håller de ju på att tillreda och så småningom så kommer Macbeth in i detta och vill ha en ny förutsägelse vad som ska hända. Men om vi återvänder till de här häxorna, vad är det för några typer som Macbeth och Banquo möter egentligen?
I Shakespeare och Verdis version så är det ju de här anskrämliga kvinnorna, de har skägg, och när de samlas i början av operan så berättar de för varandra vad de har gjort på dagen. Någon har, ja, det beror på hur man tolkar det, men slitit en galt i stycken. En annan har hämnats en fiskahustru som var otrevlig mot henne. Och genom att helt enkelt ställa till en liten storm så att själva fiskan drunknar och lite sådana saker. Det verkar som att de är underdog som blir utsatta av samhället. Och när Banco och Macbeth kommer in i bilden så är de full of themselves. De är glada, de har haft en bra dag. Och så ser de dessa kvinnor, dessa häxor. Och det är någonting som de dras till. Men de kan inte låta bli och vara riktigt oförskämda mot kvinnorna.
Nej.
Och då tror jag att de vill ge igen de här tjejerna.
Mm. De är ute efter att sabba helt enkelt.
Ja. Jag tror faktiskt det.
Mm.
Och de använder sin makt, eller vad de tror är sin makt. Det här är ju också en tolkningsfråga, men Verdi tänkte nog att de verkligen hade makt över väder och vind.
Precis, och vi får ju inte heller glömma att den här historien är satt för 1000 år sedan när tron på andeväsen och övernaturliga saker var en självklarhet. Så det är inte så konstigt att Macbeth och Banco verkligen blir berörda och rädda av det de får höra. Macbeth, han är hos häxorna för att få en ny förutsägelse.
Ja, jag tycker det låter som han blir drogad nästan. Man skulle kunna säga att det är en blandning mellan hybris och att han befinner sig i något slags lalaland, som jag tänkte när jag lyssnade på det här och läste texten.
Och det är ondskan, den sipprar ju in i hans sinne, och till slut så blir han ju den här förvrängda versionen av sig själv. Men vem är han från början?
Alltså, i originalberättelsen i krönikan är han en schysst kille. Och kung Duncan är ett riktigt stolpskott som kung. Så att det är inte konstigt att han vill ta över tronen och styra upp. Men på vägen händer det ju saker. Just det här att det sipprar in, det vi kallar ondskan sipprar in. Alltså hans maktbegär och hybris gör ju att han går över lik helt enkelt för att komma dit han vill.
Bokstavligt talat, det är ju en nedåtgående spiral, och så får han ju till slut syn på den där dolken.
You can also imagine maybe John Wayne is Macbeth going, well, is this a dagger I see before me?
Här hörde vi den oefterhärmliga Robin Williams som tolkade Shakespeare i en John Wayne-tappning i filmen Döda poeters sällskap. Och så här låter det berömda citatet i Verdis opera.
Io ti brandisca. Sfuggi, eppur ti veggo.
Ja, men det är ju en intressant utveckling här, Emily. Hur fort det går när han väl har utfört sitt första mål. Då är det liksom nedförsbacke ner i helvetet.
Ja, det är det, precis. Och det blir ju bara värre och värre. Alltså, han skickar ju lönnmördare att utföra dåden, men han grips ju snabbt av dåligt samvete. Men jag tror att hans drivkraft, att han tänker att han ska bli en bra kung. Det behövs en bra kung.
Mm.
Det är det som gör. Men på, just metoden.
Ja, på något twistat sätt så tror att han gör rätt fast det blir jättefel.
Ja.
Och så blir han ju helt känslokall också på vägen. Han tvekar ju då och då, som du var inne på. Han får ju flashbacks på något sätt. Framförallt när Banco har blivit lönnmördad.
Ja, och det här får vi ju också in de här andliga inslagen. I en festscen så ser han ju Bankos vålnad. Och det där är så rysligt och underbart, tycker jag, när man får se det på scenen.
Visst är det en stark scen.
Ja, gåshud.
Såg det på dig. Men sen tycker jag ändå att det öppnas ett fönster i sista akten av klarsynthet på något sätt. Han sörjer att han inte blev den där kungen som han trodde att han skulle bli. Mm. Något klarsynt så sjunger Macbeth så småningom här. Det ska ej stå på min gravsten ett enda ord utav saknad. Nej, sona i helvetet din gärning som avskedsord jag får i Britt G. Hallqvists översättningar. Och ganska snart när den här arian är slut så blir han ju då återigen helt känslokall. Och han bryr sig inte ens när han får reda på att Macbeths fru har dött.
Nej.
Det går honom helt förbi.
Det finns tydligen en dörr där som han kan stänga till helt plötsligt.
Ja.
Det är det som börjar hända när man utför sådana illdåd.
Det mest tragiska är kanske att han inte får ut något överhuvudtaget i hela den här historien.
Nej.
Alltså från det ögonblick som han stöter dolken i kung Dankens hjärta så blir han ju bara mer och mer avtrubbad.
Mm. Han går mot sin egen grav i och med det, helt enkelt.
Och det gör han med hjälp av Lady Macbeth, får man väl ändå säga. Hon som manar på honom och får honom att sluta ångra sig hela tiden.
Lady Macbeth, hon är både uppe på höga, höga toner och hon gräver väldigt djupt.
Ja.
Och så är det som att hon seglar fram över Skottland och blickar liksom ner på landet. Mm. Hon ser liksom vad hon skulle kunna få regera över.
Mm, precis. På något sätt här. Hon är ju en komplex figur. Inte alls lätt att förstå sig på, tycker jag. Är det makthunger som är drivkraften, eller vad tror du?
Alltså, ska man göra en analys av henne om man skulle spela den rollen, då måste man faktiskt börja gräva i Lady Macbeths barndom. Vad är det som gör att hon har det här behovet? För jag tror inte att hon är en psykopat, för jag tror hon har ett samvete där under.
Mm.
Men det är någonting som gör att hon vill ses, inte bara som någon liten bifigur bredvid sin make, utan regera med honom.
Måste vara spännande att gestalta henne.
Ja, jag tror det är ju en drömroll, tror jag.
Mm. Att hon har det här samvetet, det visar ju sig i sömnen, för då drabbas hon av ånger.
Ja, alla har en inre kompass, och jag tror, det finns nog någon psykolog som skulle kunna prata om det här, men jag tror att om man gör handlingar som man vet moraliskt är kassa, då sover man dåligt på natten.
Och då är vi framme vid den berömda sömngångarscenen.
Thank you.
tvår Lady Macbeth bokstavligt talat sina händer i den här sömngångarscenen som har blivit ett så berömt eget nummer ur operan Macbeth av Verdi som vi pratar om i Operaguiden idag. En mycket, mycket känd sångerska fick sitt stora genombrott med just Macbeth, och det var vår egen Birgit Nilsson, och det var hon som sjöng här i klippet som vi hörde alldeles nyss också. Hon hade visserligen stått på Kungliga Teaterns stora scen en gång tidigare som Agathe i Friskytten i ett inhopp, men sen fick hon vänta ett år på att åter få beträda tiljorna. Och återigen var hon inhopparen som fick chansen att sjunga på premiären och sen fortsätta hela spelperioden. Men det hela hade faktiskt kunnat gå om intet, för Birgit hade nämligen annat för sig när regissören ringde för att få henne att provsjunga. Hon skulle gå på konsert.
Nej, jag har biljett till Beethovens nia med Klemper på Konserthuset, så jag måste gå och höra den först. Men sedan kan jag komma, det var väl 10-11 tiden på kvällen, jag var ju varken uppsjungen eller någonting, men det behövde man väl inte på den tiden. Och sedan kom jag hem till familjen Berling och skulle sjunga upp den här slutscenen, och jag satte igång med den här sånggångarscenen, och det gick väl inte så pjåkigt precis, och på det sättet så fick jag göra min debut. Och det var helt fantastiskt. Denna Fritz Busch var ju så underbar att arbeta med. Och Hans Busch, han körde mig ju väldigt hårt i trapporna. Jag fick springa upp och ner under tiden med de här hemska svåra ariorna. Och jag blev ju anfört till tusen, men jag trodde att det skulle vara så. Så jag gjorde, jag sprang och jag sjöng och jag sprang och jag sjöng.
Är det vanligt att man får springa upp och ner i trappor medan man sjunger arior, Emily?
Ja, alltså jag har sett Annette Repko springa runt på scenen och sjunga koloraturer i Don Pasquale. Aha. Och det gjorde hon jättebra.
Ja, okej, det kanske är ett känt grepp då. Ja, så här berättade alltså Birgit Nilsson 1985 för Tom Sandberg och Berit Bergling. Och hon gjorde rollen som Lady Macbeth i Stockholm och senare i Milano och New York och på skiva dessutom. Emily, vi har kommit fram till slutet av operan idag, men om vi ska försöka sammanfatta lite grann här, vad är egentligen budskapet i operan?
Alltså, det finns ju både det här med karma och även ett kristet budskap. Du ska behandla din nästa så som du själv vill bli behandlad, den som gräver en grop och så vidare. Om du gapar efter mycket mister du ofta hela stycket. Det finns många ordspråk lite här och varifrån som man skulle kunna... Det är ju en varningens finger. Gå inte över lik, ha inte vassa armbågar. Diplomati är väl grejen.
För att befästa det du precis sa, Emily, så slutar alltså hela Macbeth som har varit så mörk med ett durackord.
Ja visst, nu har godheten segrat. Tenorerna har kommit in och styrt upp.
Du, Emily, nu har vi sagt Macbeth så många gånger här så vi får väl en riktigt, riktigt stor förbannelse över oss efter den här operaguiden. Men det var det värt. Stort tack, Emily Sigelius, för att du var med här idag och pratade om Verdis Macbeth i operaguiden.
Det var bara underbart.
Om du som lyssnar vill ha bra koll på när det kommer ut nya operaguider så rekommenderar jag dig att följa podden i appen Sveriges Radio Play, så missar du inte ett enda nytt avsnitt. Det finns också väldigt många andra operaguider att lyssna på om världens mest kända operor i appen eller på webben sverigesradio.se. Jag heter Britta Svanholm-Maniet. Stort tack för att du har lyssnat. Hej då!